Artisten och låtskrivaren med sina rötter i Kongo. Välkommen hit, Tusse Kisa, även kallad Tusse.
Tjenare.
Alla känner igen dig som Tusse.
Alla känner mig som Tusse. Men du, jag måste säga, du nailar uttalet Tusse. Jättebra, jättefint.
Är det fransk?
Jo, men det är det. Du vet, Kongo, då pratar man ju franska. Liksom,
ja. Och vad betyder det?
Alla helgon.
Var det mamma som bestämde det namnet?
Exactly.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är så himla nyfiken på din bakgrund och din uppväxt, såklart. Mm. För den är ju lite annorlunda än vad många har i Sverige. Och du flydde som barn, som 8-åring, från Kongo till Sverige.
Precis.
Berätta lite om din barndom och om Kongo.
Ja, så jag kommer från Kongo. Och vi flydde undan massa oroligheter. Rebeller som tog sig in i våran by. Och hamnade i Uganda i många år, i ett flyktingläger. Och där fick vi asyl då till Sverige. Så jag kom hit när jag var 8.
Så du kom inte ihåg Kongo?
Nej, inte alls.
Dina första år upplevde du Uganda?
Exakt.
Kommer du ihåg något från det?
Jo, men det gör jag. Det var väldigt... men det var en svår tid i Uganda, minns jag. Att det var men det är ju ett flyktingläger, man väldigt liksom många människor och väldigt liksom lite föda. Det ska räcka till alla och så. Så det var så här, överlevnad. Det handlade om överlevnad varje dag.
Bodde ni i tält?
Nej, inte så pass. Vi bodde faktiskt i en liten stuga, så vi var liksom en av de mer fortunate flyktingarna.
Och dina föräldrar, de flydde aldrig med till Sverige? De kom aldrig med?
Nej, de försvann under flykten. Allt.
Hur då? Eller får man ställa den frågan?
Absolut, och jag minns ju inte det här. Och i min familj så pratar vi liksom inte om det här. Vilket är konstigt, för jag har ju fått liksom... Jag har ju fått mer frågor från media om det här än vad jag har frågat själv, min familj. Vilket är superkonstigt, men det är så det är.
Men de lever?
Mina föräldrar, min mamma gick bort för bara några år sedan. Min pappa lever.
Och har du någon kontakt med honom?
Ja, så vi fick kontakt med dem för bara några år sedan faktiskt.
Så och är han kvar i Uganda eller har han åkt tillbaka till Kongo?
Han är kvar i Kongo.
Så han flydde aldrig med till Uganda?
Nej, och jag som sagt väldigt konstigt att, men vi pratar liksom inte om det.
Har du syskon?
Inte helt syskon. Men jag har många halvsyskon som flydde med mig till Sverige. Och också halvsyskon kvar i Kongo.
Har du kontakt med de som är i Sverige?
Ja.
Så ni hänger och träffas?
Ja, verkligen.
Och när du kommer till Sverige, kommer du ihåg när du landar på Arlanda?
Mm. Jag minns den konstiga känslan var att först alla var vita. Det var liksom så här, okej, okay, det är en helt ny värld. Och sen... Att det var så rent, det var verkligen spot on rent. Man kunde liksom nästan äta från golvet. Det minns jag var väldigt konstigt liksom. Det var lite tyst också, inte mycket ljud. Så det kändes som att, men dels vara i en dröm, men också så här, i en film typ. Så väldigt märkligt. Och jag minns då, när vi skulle ta oss till bilen som väntade, så var det väldigt svårt med de här rulltrapporna. Det var liksom en utmaning. Nästan här, liv och död känsla när man hoppade på den där. Och den bara fortsatte åka. Och det värsta var att hoppa av den. Man ville ju inte det. Var skulle man landa? Tänk om man sögs in i mekaniken. Så det var verkligen ett äventyr bara att ta sig från flygplatsen.
Och när du sätter dig i bilen, vem åker du med då?
Det har jag ingen aning. Men det var,
så liksom, dina halvsyskon var inte med då?
Jo, jag menar så. Jo, allihop. Jag tror jag menar vem som körde.
Nej, det förstår jag.
Nej, men så vi är 10 stycken totalt. Det är min moster och det är mina halvsyskon.
Och så hamnar ni säkerligen på en flyktingförläggning?
Nej, vi var asyl... vi var, som det kallas, kvotflyktingar. Så vi hade fått asyl när vi kom. Så då hamnade vi i ett hus.
Hela familjen?
Ja.
Och hur kommer det sig att du inte stannade kvar hos din moster?
Så det som hände var att vi bodde allihopa, alla 10, i det här huset. I Nora hamnade vi då. Utanför Örebro i flera år. Och det var fantastiskt. Det var superhärligt. Vi trivdes med varandra och vi upptäckte Sverige. Upptäckte allt som gick upptäckt. Pallade äpplen och
jo, det har vi alla gjort.
Exakt, men eller hur? Du vet, vi lärde oss svenska.
Man behöver inte vara flykting från Kongo.
Nej, exakt, för att palla äpplen. Nej, det liksom ligger i blodet. Ja, men det är att allt sånt. Lärde oss språket och hade det jättehärligt. Sen kan man säga att och de är ju mina syskon. Jag säger ju inte halvsyskon heller liksom så. Sakta men säkert. Jag var ju yngst, så sakta men säkert började de flytta hemifrån. Så då till slut var det bara jag kvar. Och min moster, man måste förstå att hon var 19 när hon flydde med oss. Väldigt ung liksom. Så hennes liv har liksom passerat henne på något sätt, för hon har varit där för oss hela tiden. Så jag tror hon hade kvar den här frustrationen med att hon inte själv fick följa möjligheten att följa sina drömmar. Så långsamt, hon hade precis träffat en ny man, så jag och hon flyttade till Västerås. Och här började ett nytt kapitel som inte var så himla härligt längre, utan långsamt så började hon lägga skulden på mig helt enkelt. Att sa saker som att om inte du hade funnits så hade jag kunnat liksom fullfölja mina drömmar och så. Men nu måste jag ta hand om dig och så. Och det blev liksom, ja, men vi bråkade och vi kom inte överens.
Hur gammal är du nu?
13. Och jag kände inte att hon fanns där för mig liksom, eller att hon brydde sig så mycket om mig. Så jag lämnade.
Och då får man inte glömma att då är hon fortfarande 25-26 år. Exakt, gammal. Så exakt. Hon är väldigt ung.
Hon är väldigt ung. Mm. Så jag rymde helt enkelt. Och där blev jag omhändertagen hos oss.
Och vad händer efter det då?
Så det som händer är att jag sätts i en jourfamilj som det heter, där man bor under en kortare period medan socialtjänsten utreder hemmet. Så där bodde jag. Jättefina liksom, människor. Och så flyttades jag från den jourfamiljen till en annan jourfamilj. Också jättefina människor. Och under tiden då så utredde SOS liksom hur det var hemma. Och de kom fram till att jag inte kunde bo kvar. Och då sattes jag i ett annat familjehem där jag skulle bo permanent, som det var tänkt. Liksom. Och det var för jävligt.
Och varför det?
Ja, men det var väldigt konstigt. Det var... När vi var där med socialtjänsten så var de fantastiska. De log och de skojade och pratade om hur härligt de hade det hemma och så. Och jag kände mig taggad att liksom bo där då.
Och nu är du 14 år gammal.
Exakt, exakt. Och när SOS då åker därifrån, då blev det en annan ton. För varje dag som gick så fick jag liksom flera sysslor att göra. Först skulle jag klättra löven, sen skulle jag mocka. En annan dag skulle jag bygga staket. Och det var bara så här, jag hade ingen fritid. Och direkt efter skolan skulle jag åka hem och göra allt det här. Och då var jag så här, är det här verkligen mitt jobb? Och med tiden så kom det nya barn som var ensamkommande flyktingbarn. Och de sattes också i arbete. Så det kändes väldigt konstigt att vi skulle bära ved och så. Och så fick man en hundring i veckan. Liksom. Och om man vägrade så fick man inte den där hundringen. Så det var en konstig tid.
Och hur länge var du där?
Jag var där i 3 månader ungefär. Och det var liksom ett av mina mörkaste liksom, perioder. För då, här kände jag nu att jag inte hade någon att vända mig till. Hemma sög, skolan sög. Så när jag hade ju klart sysslorna så gick jag ut och sprang i skogen. Och ja, men du vet, man fick väldigt jobbiga tankar och mörka tankar. Att ingen som tyckte om en eller tänkte på en.
Sa de dumma saker också?
Ja, men det gjorde de, tyvärr. Och det, men de liksom kunde lägga kritik på så konstiga saker liksom. Du kan inte ha på dig morgonrock. Det är alltså sådana grejer. Och man, det kändes bara som att allt jag gjorde var fel. Vilket var väldigt konstigt.
Sa de någonting om din hudfärg?
Nej, som tur är. Så de, någon slags respekt hade vi väl för varandra. Men de behandlade mig liksom inte som, som en familjemedlem.
Snarare som en slav?
Ja, kan man nästan säga.
De här, hade de egna barn?
De hade ett eget barn.
Och hur behandlar de det egna barnet?
Det var lite bättre. Så det var liksom ingen... Man kände sig liksom inte som en familj. Utan jag kände mig som en outsider. Liksom.
Och sen ringer du socialen och säger att jag pallar inte vara kvar här.
Så det som hände var att jag hade lite kontakt med mamman i familjen jag hade bott i tidigare.
Kormamman.
Exakt. Och hon heter Victoria. Och hon skrev då... och frågade om jag ville komma och kolla på film tillsammans med familjen. Och då jag frågade mina arbetsgivare om man ska vara sån. Liksom. Och de sa ja. Och det här blev då min räddning. Jag hade tagit de bästa kvällarna på länge. Där jag kände, för där kände jag mig som en del av familjen fast jag inte ens bodde kvar. Kollade vi på film och hade jättetrevligt. Och sen när hon skulle skjutsa hem mig så bröt jag ihop och berättade hur det var. Då, var det liksom, då gick det inte att gömma längre. Och då fixade hon, ringde SOS och så, och så.
På en gång i bilen?
Ja, och så flyttade sig därifrån. Och även de andra barnen.
Det finns ju så många bra fosterfamiljer.
Verkligen.
Och så finns det så många sjukt dåliga.
Verkligen. Och det påverkar barnen väldigt mycket. För det kunde jag se på andra barn som var i systemet, om man säger så.
Mm.
Det kan sluta väldigt dåligt. Alltså, sätts man i en familj som, där ingen verkligen bryr sig så kan man vända sig till andra saker.
Okej, och var hamnar du då?
SOS ville placera mig i ett annat familjehem. Och de här hade så många barn redan. De hade ungefär 12 barn hemma. Väldigt små, eller så här, unga barn. Så jag skulle få dela liksom, rum med ett av barnen, väldigt litet rum. Och det var så här... Jag kände väl lite så här, när ska det här ta slut? När ska jag hitta hem? Liksom? Och det var väldigt svårt att se mig själv i den här nya familjen. För hur ska de kunna se mig om de har så många små barn att ta hand om? Liksom? Och två bebis. Alltså, ja, det var verkligen... Det kändes inte som ett hem redan när vi besökte det. Och Victoria då, min bonusmamma, såg det här och pratade med SOS. Och så kom hon till skolan. Och då, den här dagen hade jag... Det var sista dagen i skolan för mig. Så jag hade sagt hej då till mina kompisar och lämnat in datorn och allt sånt där. Och sen så ringer hon och säger att jag är utanför. Kom inte till bilen. Kommer jag till bilen och så säger hon... Jag har fixat så att du inte behöver flytta till det här nya familjehemmet. Men det kommer inte funka. Så du får bo hos oss så länge. Och det var liksom... Det var världens liksom glädje. Att nu får jag komma hem igen. Och jag tror vi alla kände det. Att nu får vi komma hem till varandra lite. Och nu kom den här rädslan att vart hamnar jag sen? Efter, för det här var från en jourfamilj. Man får liksom bo där max 4 månader som det brukar vara. Så dagarna gick och man var lite orolig hela tiden att var kommer jag hamna? Och sen en kväll så skriver min mamma Victoria då, kom ner, vi behöver prata. Och jag var så här, mitt hjärta bultade. Jag var, va? När föräldrar skriver kom ner, vi behöver prata, då är det liksom så här, då har man gjort någonting. Jag var så här, vem har sagt vad? Vem har ringt? Så kom jag ner, sätter mig.
Jag pallade ju bara några äpplen.
Ja, men lite så, eller hur? Jag var så här, jag har inte gjort någonting. Men ändå så här, kan jag ha gjort något utan att tänka på att jag sätter mig i vardagsrummet. Och så säger hon att du får bo kvar här om du vill. Och där vände liksom allt. Och sen dess har jag verkligen mått bra och varit trygg och känt mig hemma.
Så du känner då att Victoria är din riktiga, men ändå din mamma?
Ja.
Och hennes man?
Adde.
Är din pappa?
Ja.
Så du har bott där i stort sett i 5 år?
Exakt.
Och hur känns det?
Det är fantastiskt. Det är svårt. Ibland också så tar man dem för givet. Men det är också då man vet att det funkar. För man vet att de flesta tar sina föräldrar för givet. Och det är liksom, det är naturlig impuls liksom. Men man ska också komma ihåg hur mycket de gör för en. Och så nu när de öppnade sitt hem för en främling, och flera främlingar än idag, de har ju flera barn som kommer och bor. Så det är väldigt, en väldigt stor grej.
Och de behandlar dig precis som de behandlar sina egna.
Och det är fantastiskt.
Och har din pappa pratat med dem?
Ja, men de har kontakt. Och han är väldigt tacksam för dem.
Under den här tiden då, har du alltid sjungit?
Ja, men precis. Och det började redan i flyktinglägret. Först, i början var det fotboll. Jag minns att farsan var väldigt fotbollsintresserad. Han älskade Chelsea. Och jag heter till och med Drogba i mellannamn för att han... Ja, men så han var ju Chelsea-fan. Och då blev jag det såklart. Och jag älskade fotboll. Jag brukade spela fotboll med mig själv mycket. Sparkade bollen mot en vägg. Och sen kom jag tillbaka i full fart och då räddade jag den. Så jag var både forward och målvakt hemma. Liksom. Vilket var svinkul. Men sen upptäckte jag musiken under flyktinglägret. När vi bodde där. Vi gick till kyrkan varje söndag. Och... i kyrkan där sjöng man och hade det bra. Man var liksom tacksam. Det var en återkommande grej. Man var tacksam för att man fick leva. Och det gjorde man. Man liksom uttryckte sin tacksamhet genom musik, genom att sjunga, genom att dansa. Och det var liksom, det blev ett sätt för mig att hela tiden hantera allting. Så var det svårt, då sjöng jag. Var det liksom väldigt svårt att lyssna på musik. Och under den här tiden där jag bodde hos den här jobbiga familjen så lyssnade jag mycket på Adele. Så det var liksom min räddning ur det. Och jag skrev väldigt mycket texter och låtar. Så det har hela tiden varit coping mechanism. Liksom.
Var det ingen som uppmärksammade dig?
Jo, men det var det. Redan i skolan när vi började med musiken så sjöng jag och alla var så här. För tänk att andra klass elever ska sjunga första gången liksom, tillsammans. Alla är helt så här rädda och alla mimar.
När man är 8-9 år.
Exakt, när man är lite liksom 10 där. Och då sjunger jag. Och alla är så här, va? Är han knäpp? Liksom. Men då var det någon lärare som såg att jag hade det liksom i mig. Och ville att jag ska sjunga på skolavslutningarna. Och det gjorde jag. Jag tänkte, det är ingen konstighet med det. Alla sjunger väl. Men långsamt så började jag förstå att nej, alla sjunger inte. Och också att alla sjunger inte så här bra.
Jag skulle säga det, jag har alltid sjungit, men jag sjunger dåligt.
Så det minns att varje gång jag sjöng på skolavslutningen så var det en massa tanter längst bak och längst fram som bara störtegrinade. Så kom de fram till mig och bara, du inspirerar mig så mycket och din sång når mig. Och jag var så här, okej, vad betyder det? Jag tycker bara det är kul, liksom, du vet. Men till slut så blev det liksom min grej. Att när jag gick där i Nora så sa de, var det inte du som sjöng på skolavslutningarna? Var det inte du som sjöng? Snälla sjung. Så kul.
Och dina föräldrar som du, Victoria och Adde, var det de som uppmanade dig att söka till Talang då 2018?
Det var till och med min bonusmamma som sökte till Talang åt mig i hemlighet. Så det är ganska kul. Att när Talang kom tillbaka, då jag var så här, oj, jag måste söka. Men jag hade liksom inte modet att ta det vidare på det sättet. Jag hade ju sjungit på kaféer och festivaler och allting. Men det var ju liksom bara för dem där. Och det var inte så mycket folk. Det kunde komma...
Så här local?
Ja, det kunde komma liksom...
Jag kan också prata engelska, local.
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 Local. Det var local folks. Och det kunde komma 5 personer till spelningen och jag var nervös bara för det. Och jag minns jag, på den här tiden hade jag liksom, du vet, skickat mail till alla kaféer som fanns i hela Sala och Västeråstrakterna och bara, för jag kommer att sjunga. Men bara liksom i dem. Så Talang blev liksom nästa level. Och då hade vi sökt till Talang utan att jag visste om det. Så då kom hon upp till mig och så ger hon mig bara mobilen och säger, det är ett samtal till dig. Jag bara, vad är det här?
Ja, jag har pallat äpplen igen.
Exakt, det var inget jag gjorde hela tiden.
Grannen.
Så tar jag upp mobilen och bara, hej, vi ringer från TV4. Och jag bara, va? Så det var en härlig resa.
Och då hade hon skickat in något tejp eller?
Från de här kaféerna. Så det var väldigt kul.
Ja, men så du tjänade lite extra pengar lite här och där också. Så.
Men det gjorde jag väldigt, väldigt lite. Men det var...
Ja, men det var några 100 lappar. Det var bättre än att mocka skiten.
Det var det verkligen. Det var det, verkligen.
I den här fosterfamiljen.
Precis.
Sen är du med i Talang och kommer liksom till en stor studio. Det är ju ändå jättestor produktion.
Ja, jätteläskigt.
Och ställer dig där. Och vad händer känslomässigt?
Det som händer är att jag har ju kommit dit, övat på samma låt flera veckor, övat. Sitter man där 20 timmar fick vi vänta. 10 timmar, men det kändes liksom
ja,
som en...
Det skulle kännas lite svårt.
Exakt. Och så kommer det fram en som jobbar på Talang då. Följ med oss, vi ska synka. Ja, vad är det? Ja, vi ska ställa lite frågor. Så jag är så inne fokuserad på att jag ska gå in och sjunga och liksom få alla att liksom känna vad jag vill sjunga och vad jag vill liksom förmedla med den här låten. Och bara skina. Jag vill bli stor sångare. Jag vill ta över världen. Så sitter jag på den där stolen och så frågar han inte om musik eller vad mina drömmar är eller hur mycket jag sjunger hemma eller hur länge jag sjungit. Han frågar istället om hur det var att fly. Han frågar om flyktinglägret. Han frågar om min relation till min moster, till min mamma. Och där sitter jag som 15-14-åring och tänker, vad är det här? Liksom, jag är här för att sjunga. Liksom. Och han liksom frågar heller inte så här, han är inte nyfiken utan han är mer, han ser ner på mig känns det som, för han tycker att det är något sorgligt och försöker liksom få fram känslor. Så det som händer är, de här sakerna som jag aldrig pratat med någon om, ska jag då prata med den här killen om framför en kamera. Och då säger jag vill inte prata om det här. Och då, senare då när det här sänds så tar de med när jag säger jag vill inte prata om det här. Så jag känner väl att jag trodde att jag kom hit för min talang, men tydligen så ville de ha mig där för att jag skulle få svenska folket att gråta. Och det kändes bara så dåligt. Det kändes så konstigt, för nu när jag verkligen hittat hem hos min nya familj och hittat till tryggheten, så ska jag sitta då och prata om när jag inte var trygg. Och då har jag knappt reflekterat över de här känslorna själv, utan då ska jag göra det direkt framför kameran.
Ja, när man inte har bearbetat någonting själv och så kommer någon helt, inte så här förberett.
Mm. Man känner sig naken och liksom... Ja.
Man kunde ju ha förberett dig på, är det okej om vi ställer lite frågor om din uppväxt och bakgrund? För jag förstår ju, jag har ju också jobbat mycket med tv, så att jag vet ju att man vill ju bygga en story runt en person. Och det fattar man ju, och den storyn har ju människor tagit till sig såklart och tycker att det är en fantastisk resa man har gjort. Men man måste vara beredd själv för att kunna svara på den.
Ja, och jag kände väl att det här skadade mig mer än vad det gav. Jag minns också att mina föräldrar var väldigt liksom hårda mot liksom Talang, att nej, men vi vill inte att det här ska bli en sin historia. Tusses liksom röst kan ta sig långt utan det här liksom. Och ändå så blev det som det blev.
Är du glad för det idag?
Så här, jag är inte ens lite. Det är liksom en 15-åring som ska sitta där, och min känslan var lite så här att oj, vänta, jag kanske blir känd om jag svarar på de här frågorna. Och det tycker jag inte man ens ska liksom behöva tänka.
Och vad svarade du då?
Jo, men jag svarade på deras frågor, för jag tänkte att om jag inte svarar kommer de inte låta mig gå in och sjunga och vara med på tv. Och det som hände var att när det här släpptes så var det så mycket som skrevs om din historia hit, din historia dit. Och vad fint. Jag kunde träffa folk på stan som var så här, oj vad synd det är om dig. Och jag var bara så här, nej, jag mår bra.
Liksom. Men jag är frisk, jag har 37 grader.
Ja, men verkligen, jag bor med en fantastisk familj som bryr sig om mig. Jag förstår inte var det här kommer ifrån. Och så fokuset var liksom inte min röst eller min talang, utan det var min historia. Det var väldigt tråkigt.
Och när du kommer ut på scenen, hur känns det då?
Där kände jag att jag kunde bearbeta de här liksom tusen liksom känslorna. För där, då kommer allting ut på något sätt. Och det känner jag, det har jag känt hela livet så. Men jag vet inte. Det kändes, för sen när jag gick vidare i Talang så var det redan var smutskast. Det var liksom, det var orent på något sätt. Det var liksom inte, eftersom jag inte var där för min talang, så kändes det inte
lika. Fast tro mig, de hade aldrig tagit in dig i en synk och lyssnat på din snyfthistoria, eller vad man ska kalla den för, om de inte trodde på dig. De tyckte du var så här, säkert så här fascinerande, kunde sjunga. Åh, vi har hittat liksom drömmarnas man här. Vi kan verkligen bygga den här storyn nu.
Just det.
Och vilket de gjorde, det funkade ju också.
Det funkade. Och...
Men de hade aldrig gjort det om de inte trodde på dig som talang. Tack. Det var dit jag ville komma fram till. Tack. Vad sjöng du för låt?
Jag sjöng Make You Feel My Love.
Kan du inte bara sjunga lite?
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love.
Åh, vad härligt.
Tack.
Vi kan lägga till applåder. Fantastiskt. Gud, man blir alldeles rörd. Och juryn reste sig, förstår jag. Och publiken.
De skrek golden, golden.
Såklart de gjorde. Och hur kändes det då när hela publiken reste sig? Jag tänker, du har sjungit i för fem pers liksom, i Västerås.
Det var fantastiskt. Och jag minns att jag har alltid varit en perfektionist när det kommer till liksom sång. Så jag var väldigt besviken över mitt framträdande. Jag var såhär, åh, jag kunde gjort det där bättre och det där bättre. Så när alla tyckte det var så bra så bara storgrinade jag och bara, men va? Nu tycker du bra ändå liksom. Så här, ganska häftigt.
Du bara, jag kan bättre.
Det var verkligen den. Och det fångade ju såklart TV upp. Och var så här, han gråter om sin resa och sina, man bara så här, skjut mig i huvudet. Ja, men
men får jag fråga dig där, hur reagerade din moster då?
Jo, men min mosters reaktion, och hon ringde...
För jag förstår ju att du älskar din moster.
Jo, men det gör jag. Vi har en väldigt komplicerad relation, men har vi hittat en bättre. Det jag är tacksam för, att hon såg ju hur svårt det var för mig att stå i centrum för den här snyfthistorien. Och hon sa liksom att, jag förstår dig. Jag såg hur TV hade försökt måla upp dig. För jag är ju en av de gladaste människorna jag känner. Och det de visade på TV var en gråtande kille från A till Ö liksom. Vilket var väldigt tråkigt, för de som kände mig var så här: ja, jättefint sjunget och så, men vi kände inte att det var du liksom. Och det var väldigt
fint. Ja, då kanske du var ärlig i det då.
Ja, det var väldigt fint.
Och sen så sjunger du i, du kommer till semifinalen, vad sjunger du för låt då?
Då sjunger jag Hallelujah, en låt som jag har sjungit hela livet och fått alla att gråta varenda gång, förutom då. Jag vet inte, det kändes som att nu var det på riktigt. Du vet, man skulle ha jag hade fått en stylist, en nummerkreatör som skulle göra hela numret och man skulle kolla i kamera 1, kamera 2 och allt det här var nytt. Så fokuset tappade jag liksom. Jag försöker alltid att sjunga från liksom hjärtat. Och det gjorde jag ju liksom genom att blunda mycket. Det fick jag inte göra. Man ska kolla in i kameran. Så det blev liksom så här. Man fokuserade på alla de här grejerna som man skulle gjort. Och så glömde man liksom det som var viktigast. Så det var ju feelingen.
Och hur låter den? Halleluja.
Ja, det, om du vill att jag sjunger nu kommer det låta bättre än Talang. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'll throw you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Ja, det är högt. Ursäkta min dist.
Och sen åker du då ut. Och hur känns det?
Väldigt tungt, det tog jag väldigt tungt. För hela talanggrejen för mig var dels, ja, men det här med historien som jag pratat om, att det kändes tungt att jag inte kom fram. Men också så här, det gör ingenting, för nu kommer jag bli världsstjärna. Jag kommer släppa massa låtar och då har jag chansen att visa mig på riktigt sen. Och så åker jag ut i semifinalen mot en hund. Väldigt tungt.
En kalb, som vi säger på arabiska.
Exakt, han gjorde volter och hela grejen. Det gick hem åt folk.
Men du fick ju din revansch året efter sen.
Det fick jag. Så jag la energin på att bygga artisten till sig.
Och helt plötsligt, jag menar, Talang är ett väldigt stort program. Mm. Så blir du känd över en natt.
Ja, verkligen. Det var väldigt märkligt.
Hur kändes coolt. Det?
Ja, men tänk, jag gick högstadiet, det var ju svincoolt. Jag menar... Jag gick på stan och alla visste vem jag var. helt plötsligt liksom var jag inbjuden till alla mina kompisars fester. Och till och med folk som inte hade tyckt jag var så cool i skolan tyckte jag var extra cool. Så det var häftigt.
Tänk vad lite som krävs.
Ja, verkligen.
En sångröst.
Ja, exakt. Det var det som gjorde grejen. Så det var väldigt... Men det var härligt. Man fick liksom... Men det här tog slut väldigt snabbt. Hela kändiskapet efter Talang tog strut ganska snabbt. Jag minns, jag mejlade runt som vanligt till alla kaféer, men nu också till större festivaler, till Allsång på Skansen, Sommarkrysset, liksom allt som man kunde. Lotta på Liseberg. Och det knäckte mig när jag inte fick svar. Och jag var så här, jaha, då hade jag inte nått liksom dit jag ville.
Vi har inte pratat om den här känslan, för jag har haft andra artister med i podden. Du är med Talang, det är kameror, det är produktion, det är tv, du blir känd på stan, du blir hembjuden till dina klasskompisar. Man höjs ju upp på små rosa moln på en jättepedestal.
Just det.
Sen helt plötsligt åker du ur Talang och du blir nobody. Mm. Och den liksom käftsmällen att gå från att så här, men gud, jag är inte känd längre.
Nej, men exakt. Eller,
Hur tog du det psykologiskt att säga?
Väldigt dåligt, för man känner det känns som att man tappar värde på något sätt. Man tappar sitt syfte och sitt värde. För man blir ju känd över en natt och det försvinner över en natt. Så det är liksom...
Var det någon som förberedde dig på de känslorna?
Nej, inte ens lite. Utan det förberedde mig inför Idols och nu inför Melodifestivalen. Alltså, så jag är väldigt tacksam över Talang faktiskt.
Och visst kan man säga att man blir mer ödmjuk under den resan. Att 100%. Man lär sig att så här, du kan höjas upp och du är the artist. Mm. Och sen är du bortglömd, ja, för det kommer en ny artist. 100%. Att alltid försöka vara ödmjuk under resans gång. För att man tror ju så här, men det är jag, Tusse liksom. Eller det är jag, Kalle. Eller det är jag, Bettina. Whatever liksom. Men, och då tog du med dig det här in i resan i Idol. Mm. Och vem söker till Idol? Är det du eller är det Victoria?
Den här gången är jag. Mer målmedveten än någonsin. Och jag har kommit hem och jag har hittat mitt sound. Och allting låg i att... För jag blev fortfarande frustrerad när jag gick runt på stan. Och jag träffade ändå efter ett år någon som bara, inte du Tusse som kom ensam till Sverige och bla bla bla. Och så får man den här tilt på huvudet och bara, ja, den. Och jag var väldigt frustrerad över det. För... Det är klart man kan prata om det. Jag pratar om det just nu, om min historia. Men man kan göra det från liksom ett annat slags perspektiv, tror jag.
Du vill bli sedd med andra ögon helt.
Ja, men verkligen. Så jag la energin på att rebranda Tusse. Jag vill att jag skulle komma fram mer. Fastän jag har alltid sett saker utifrån det positiva. Jag har alltid varit glad. Jag har alltid försökt vara positiv och stöttande liksom i alla situationer. Och nu var jag liksom the bearer of bad news och tårar. Så jag valde till min Idol audition att sjunga en glad låt och dansa lite mer. Och så här, ta in the African soul liksom. Och det gick hem hos juryn.
Och vad var det för låt?
Då sjunger jag Locked Out of Heaven av Bruno Mars.
Och hur låter den då?
Never have my faith in love or miracle. Du-dum-dum-dum. Never wanna put my heart on the line, girl, you sex takes me to paradise. The sex takes me to paradise. And it shows. Det var väldigt härlig stämning i juryrum.
Och där fick du också ett guldkort direkt.
Yes, och det var fantastiskt.
Och vad kände du där och då? Lyft inte min story.
Ja, det var exakt det jag kände. Och jag kände väl att jag, den här gången hade jag kontroll över min story. Och jag kände så här att det är klart alla går runt med trauma och bagage. Men varför är det bara jag som ska vara den som... Varför, för då ser folk mitt bagage och de ser inte mig. Jag vill att de ska se mig först och sen mitt bagage. Om du tänker ett möte med en ny person, vad pratar man om först? Man går inte, liksom, man säger inte hej, trevligt. Vad har du varit med om i ditt liv som du liksom...
Det är ju något man bygger upp ett förtroende, exakt, med en människa. Och sen kan man berätta, precis, om sitt bagage.
Precis. Så det är absolut en grej. Jag tänkte, om det ska komma upp så vill jag inte att det ska vara det första. Så när de frågade om det i intervjuerna, så försöker jag liksom prata om annat. Då var jag så här, ja, men jag mår bra nu. Liksom så, du vet. Och jag var så här, vad kan jag ge dem så att de inte ska fråga om... Man vill liksom inte vara frontpersonen av folk som har det dåligt när man inte har det så dåligt.
Nej, men jo, men alltså så här, jag ville säga det att samtidigt är det så här bra att så här, svensken får reda på att så här, jag har haft ett tufft liv, men jag kommer hit och kämpar och försöker liksom vara en bra medborgare ändå. Exakt. Med tanke på också alla fördomar som finns om invandrare. Ja. Och om man då kan dra sitt strå till stacken och bara, ja men kolla på mig, jag har haft ett sjukt tufft liv, men jag försöker verkligen.
Ja, men verkligen.
Jag tycker så här, de historierna ska också lyftas upp
100%.
För ett kollektiv.
Ja, ja, ja. Absolut, och det, där är jag idag. Att jag känner verkligen att nu när jag på mina DMs så är det fyllt med, gud vad du inspirerar mig. Att du bara är där, alltså att du bara försöker nå dina drömmar och utstråla värme och glädje och se allting från det positiva. Det ger mig styrkan att fortsätta, eller det är min son, mina döttrar styrkan. Och det är häftigt att ha hittat hit. Men det tog ju ett tag. Och det är väldigt mycket på vägen där man säger.
Ja, det är ingenting du kan kräva av en 14-årig.
Precis.
Idolresan är så härlig. Och så kommer du och så vinner du skiten.
Vinner hela skiten.
Alltså på riktigt.
Helt sjukt. Första svarta att vinna hela skiten också.
Det är faktiskt helt otroligt.
Ja, galet.
Och men så här, vecka för vecka, hur var pressen där? För du måste ju ändå någonstans känt att shit, jag kan åka vilken vecka som helst.
Exakt.
Och det, man är ju rätt ödmjuk ändå.
Exakt, och grejen är, det är alltid så kul med så här, hur TV funkar. För de bygger upp mig som favoriten, det skrivs om i tidningarna att jag frontar liksom Idol. Så jag liksom blir liksom Idol 2019s ansikte utåt. Och det tycker inte alla om, för det var jäkligt bra deltagare det året. Och det måste jag hålla med om, mina kompisar var väldigt bra. Men så jag får väldigt mycket hat på nätet. Liksom att, nej, det finns folk som är bättre. Och mycket N-ordet, och du vet, folk går inför. För när man ser att det finns en tydlig liksom, en tydlig medievinkel på att den här är favoriten. Fastän det kanske inte att jag är bäst av de som sjunger, utan de har bara målat upp mig som någon slags favorit. Då får man också folk emot sig på ett annat sätt. Men du förstår. Alltså att någon förstår. Kanske har någon annan favorit. Men eftersom att media målar upp mig som favorit, då hatar man på mig istället för att...
Ja, för då blir det orättvist. Och då är det bara för att du är flykting. Eller då är det bara för att du är svart. Eller då är det bara för
exakt. Så man fick ju den grejen på sig. Och då, för då första gången jag fått hat. Så jag var så här, hur fan ska jag hantera på det här? Så jag kom ju tillbaka på hotellrummet, 17 år gammal, helt ensam. Jag har inte liksom... varit här långt från sin familj på någonsin liksom. Bor själv på hotellrummet.
Det är då du var flykting på riktigt.
Ja, men lite så då sitter jag där ensam och tar allt det här. Och det kändes tufft. Så jag försöker ta mig vecka för vecka och ge allt. Och visa att ja, men det finns en anledning varför jag målas upp som favoriten. För fan, jag ska göra ännu bättre ifrån mig. Ännu bättre ifrån mig. Tills jag kommer till den här punkten där jag är så här, fan... Nu har jag visat allt jag kan. Du vet, när man ska sjunga 13 veckor efter femte veckan, då känner man att nu har jag sjungit en ballad, nu har jag sjungit en uptempo-låt, jag har gjort mitt. Och då var jag så här, nej, nu vill jag åka ut. Nu vill jag härifrån, nu vill jag hem. Från att ha 10 personer som alltid kommer, som tror på en varje vecka, hela tiden, och man liksom, egot bara höjs upp, och man är så här, fy fan, det här, det kan, liksom, det kan jag göra resten av livet ändå liksom.
Och under resans gång, var du hela tiden ödmjuk?
Ja, men det var jag. Det försökte jag vara.
Det var svårt, men jag försökte.
Ja, men det är svårt. Men så här, tänk att från morgon till kväll är det folk som hela tiden säger du är bra, du är bäst, du är bra, du är bäst, du är bra, du är bäst. Och man är så här, ja, och alla man möter. Och till slut börjar man tro på det här.
Och man får inte glömma, alla tv-produktioner, jag har varit med i Let's Dance, du har varit med i Idol. Man är i en bubbla. Och för varje vecka då i alla fall, du sa efter femte veckan så kände du att nej, men nu kan jag lika gärna åka ut.
Ja.
Och hur hittade du tillbaka krafterna?
Det var faktiskt det var två fantastiska deltagaransvariga. Emily och Maja heter de. Och de köpte biljett hem till mig under helgen, så jag fick åka hem och hälsa på min familj. Åh, vad jag behövde det. Och då hamnar man lite utanför bubblan. Och då fattar man vad som står på spel helt plötsligt. Bara, vänta lite, nu är jag hemma. Jag är inte där längre. Jag vill tillbaka. Liksom. Så då fick jag smaka på den här, liksom, hur det skulle kännas om jag åkte ut. Så var jag så här, när jag sa hejdå till familjen för att åka tillbaka till Idol. Då var jag så här, det här känns bra, det här känns rätt. Så då åkte jag tillbaka, kämpade på, gjorde liksom mina sista veckor och gav allt. Och hamnade i final. I Globen.
Och hur var det?
Det var det sjukaste jag, alltså, så här, vi bodde vi bytte hotell nu till att bo på hotellet där man ser Globen. Så liksom Globenhotellet. Så man åt frukost och såg liksom scenen liksom byggas upp, och det var så mäktigt. Då kände man sig som en superstar.
Och när du kommer ut och framför låten, vilken låt sjöng du med?
Rain heter då vinnarlåten som båda sjunger innan det röstas då. I'm not scared of the dark, so I will stay. Underneath the sky is so gray. It's okay if you're not okay. 'Cause heaven's gonna cry for me. And I'm just gonna let it rain. Så det var, det var så kul. Hela publiken var så här.
Och när de ropar ditt namn att du har vunnit, fattar du det?
Det man ska förstå är att som deltagare i Idol så vill man komma tvåa. Man vill
som Darin.
Ja, man vill inte vinna.
Varför?
Ja, men du vet, den myten om att det går aldrig bra för vinnaren. Jag kan börja med att säga fuck den myten. Och då trodde man ju på myten. Och man var så här, okej, om jag frågar dig, minns du förra årets vinnare?
Nej, faktiskt. Vänta, nej, det gjorde jag inte.
Nej, men det är
jag
alltså
minns
så.
Inte tvåan heller. Jag faktiskt, jag tittar inte så mycket på Idol. Men jag, det är klart, man har ju hört talas om, du vet, man känner ju till dig och Darin och alla de här som har varit, Måns Zelmerlöw såklart, och som har varit med Idol. Och så tror jag att jag tittade mer på det när barnen var små. Men jag tror mina kids tittar på
de
det.
De kollar på det. Ja. Jo, men det var så här, så man inför så var det så här, men det gör ingenting om man kommer två, det kanske är bra. Och sen när de ropade mitt namn, jag var så här, fuck det där, jag vann. Jag var så här, this is my moment, I'm gonna shine. Så det var så här, superhäftigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och där börjar ju din resa mot Melodifestivalen.
Precis, och nu kan man verkligen snacka om det här när man är stjärna ena dagen och, ja, men nobody om man ska säga så, andra dagen. För du vet, så fort scenen är nedmonterad, så fort kameran har stängts av, då är det liksom ingenting som händer. Jag fick ett skivkontrakt och jag var ute på turné med mina idolkompisar. That's it. Sen kom covid. Det var så sjukt, för jag gick tillbaka till mitt mejlande, ständigt mejlande. Så jag mejlade till allt och alla, för jag kommer att sjunga.
Du bara, nu har jag ju ändå funnits, ja, Idol.
Exakt, jag tänker, men lite så. Innan Talang så var jag så här, kan jag komma? Jag har en demo jag sjunger på. De bara, nej, kanske. Efter Talang, får jag komma? Jag har varit med i Talang. Nej. Nu då? Nu har jag vunnit Idol. Och då sa de ja. För då, jag skulle få sjunga förband till Lionel Richie. Det var liksom det största som skulle ha hänt någonsin. Så jag var väldigt stolt över det gigget. Jag var så här, där, nu jävlar. Jag skulle få öppna Lollapalooza, som också var vinsten i mig då det året. Skitcoolt. Men så kom covid och allting, bam. Och där var man så här, fan. Så då åkte jag tillbaka till skolan och, ja, men gymnasieelev som vanligt. Inga spelningar, ingenting. Så sommarjobbade på ett hotell i serveringen. Och det var några som kände igen mig, och det gjorde bara saken värre.
Ja, du bara, nej, jag är ju the big star.
De bara, är det Tusse? Jag bara, nej.
jag ser bara ut som Tusse.
det är min bror.
Jag är Tusse.
jag har dragit den väldigt många gånger. Jag bara, nej, jag heter Mohammed. Tusse är min bror. Och så här, du vet.
Det är lite, Mohammed också.
Nej, men det är lite pinsamt, för då drar jag till med den här. Nej, bror, jag heter Mohammed. Tusse är min bror. De bara, okej.
Sluta fråga.
Exakt. Och sen det är alltid några som säger, ursäkta, var känner jag igen dig ifrån? Jag bara såhär, Paradise Hotel. De bara, ah, jag visste det. Man skäms så mycket.
Nej, jag förstår känslan.
Och det är så många, oh, gud, så många klasskamrater man har haft som bara såhär, vilken stad i Afrika kommer du ifrån? Man bara, du vet att det inte är ett eget land. De bara, va? Det kommer som en chock. Ja.
Kan du skratta åt det, tänker jag?
Ja, men det kan man. Men det är också så här, hela dagen går ut på att bevisa dem fel. Vilket så här, det tar så mycket energi. Så till slut så säger jag, ja, är det du tror att jag är. Bara,
kan whatever,
exakt.
Tusse, du har ju hittat din egen klädstil. Mm. Ja, men du klär ju mycket i färger och... Är det någon som har frågat halsband, örhängen?
Exactly, that's my thing.
Hur kommer det sig, tänker jag?
Men jag tror det är så här, man måste förstå kongolesiska kulturen. Vi, där män klär upp sig väldigt mycket. Man ska till kyrkan och så. Och då har man liksom kostymer och skor och liksom ringar. Och det går ju nästan ut på att bräcka de andra. Så det ska alltid vara så här, ah, snygga skor, men kolla på mina skor, liksom så. Och det är uppvuxen med att man ska se så himla bra ut som möjligt. Olika färger, olika mönster. Mycket mönster.
Och också, jag menar så här, skulle jag inte se ditt face, ah, så skulle jag tänka att du klär i kvinnokläder.
Just det. Och det kommer från... Jag delade rum med min syster, som jag pratade om. Min halvsyster då. Från dess att jag var kanske 9 tills att jag var 13. Och jag inspirerades väldigt mycket av hur hon klädde sig. Och då hade jag... Jag körde bara på kostymer med olika färger och så. Och hon... hade inte bara ringar, hon hade också örhängen, hon målade naglarna. Och då ville jag också göra det, då blev jag ännu snyggare. Jag menar, då fick man extra färger på fingrarna och man fick extra liksom, ringar i öronen. Men helt plötsligt var inte det okej. Okay. Jag var så här, va? Varför inte? Det är bara så här accessoarer. Så det var ganska tråkigt, för hemma så var det okej att klä upp sig i liksom, färgglada kostymer. Men det var inte okej att måla naglarna. Så då var det lite så här, nähä.
Då blir du tjej.
Exakt. Och det var skittråkigt. Så jag har försökt hitta hit, de rebella mot det lite. Det börjar inte ens där. Det börjar med att jag tycker det är snyggt och vill ha det. Och det, där fick jag möjligheten i Idol då. När jag fick en stylist. Då fick vi gå crazy. Då var det så här, han var, vad vill du ha på dig? Jag bara, vad vill jag inte ha på mig? Så det var ganska häftigt.
Ja, men det är ju kostymer. Men man har tänkt så här, det är platåskor, det är liksom... Och undrar, var hämtar du inspirationen ifrån?
Ja, och det har utvecklats då. Så det mesta, Kongo, där har vi kostymer och det är färger och det är ringar. Sen när jag växte upp med min syster, nagellack och örhängen. Och sen stylist Idol, då är det högklackat och det är hela tjocka...
Har du fått höra några fördomar?
Mycket.
Vad säger folk?
Ja, men det är allt från, du vet, varför klär du som en kvinna? Varför klär du i kvinnokläder? Och det är lite tråkigt för... hur jag ser på det är liksom lite så här, varför har vi ens kön på kläder liksom? Och också så här, jag har alltid funderat över hur många alternativ man har som tjej på kläder än kille, liksom. Killavdelningen är alltid lite gråare, lite tråkigare, lite färre options. Så mitt liksom genialiska förslag är ju att sortera allt efter storlekar, bara så är det klart liksom.
Unisex.
Och också så här, om man kollar på storlekar, det är ju hur små storlekar som helst på tjejavdelningen oftast. Vilket är så här, men vad fan, jag vill komma i de här kläderna. Och det finns säkert många tjejer som kommer.
Speciellt italienska kläder.
Det är så.
Jag bara, men extra large då? Jag bara, det kommer inte ens över mina lår. Och jag väger 66 kilo. Vad är grejen?
Ja, det är omänskligt ibland.
Ja. Det är verkligen omänskligt. Mm. Så du kommer fortsätta att vara färgglad?
Mer. Men och så här, färger,
härligt också att du bara, det här är jag.
Ja, det gör mig glad.
Men du måste ha fått höra mycket komplimanger också.
Ja, gud, mer komplimanger. Ja, och det är de jag fokuserar på.
Och det är ju hela din livsinställning. Mm. Man tar till sig det positiva, inte det negativa.
Exakt.
Och hur har du lyckats blivit så?
Jag tror, och det handlar ju
inspirera
såklart...
mig och andra, tack.
Det kommer från flyktinglägret faktiskt. Det kunde gå en vecka utan att man liksom blev mätt för att det var så lite mat. Men ändå så stod man där i kyrkan och dansade och sjöng. Och ja, det var inte märkligt på något sätt. Och nu när jag kollade tillbaka på det, då tänkte jag, men gud vad märkligt, varför gjorde man så? Man ska ju spara på energin om man inte har tillräckligt mycket mat och inte röra på sig så mycket för man blir av med energin. Men nej, man ville fira att man levde. Man var tacksam för att man levde. Och tacksamheten för livet, det är liksom grunden till varför jag går upp på morgonen.
Vem ringer dig om Melodifestivalen sen? Är det Krille Björkman?
Det är inte Krille Björkman, det är mitt skivbolag då, som har funderat över vad de ska göra av mig. Jag vet inte vad som har hänt med åren, men om du, som du säger, man känner igen de här gamla idolerna, Darin, Agnes och Måns. Men på senare tid så, de får ju in en mellovinnare varje år, och vad ska de göra av varje liksom mellovinnare? Och där låg jag på någon hög liksom, och så här, vad ska man göra av den här? Alla sa på skivbolaget, ja men ska du inte göra mello nästa år? Jag var så här, nej, jag vill inte göra mello.
Det är alltså 2020 som du ska göra mello.
Exakt.
Under coronaåret.
Precis, och jag kände väl att jag har gjort Talang, jag har gjort Idol, jag är ingen tv-människa utan jag ska göra musik. Och de, okej. Ändå varje möte så var det, du ska göra mello. Jag var nej, jag ska inte göra mello. Jo. Men då satte de mig i för jag ville skriva låtar och släppa låtar. Så de satte mig i massa låtskrivarläger och låtskrivarcamps och studios. Så jag skrev med väldigt många människor. Skitkul att bara skriva låtar och få ut liksom kreativiteten. Och sen så hamnade jag i en session med Joy Deb. Och Joy är då en producent som har skrivit Heroes och Måns Zelmerlöw och massa andra mellolåtar. Och Joy sa att han hade sett mig i Idol och ville att jobba med mig sen dess. Och jag var vad cool. Det menar jag ser upp till dig liksom. Han skriver ju så här. Han har alltid med 5-7 låtar varje år i Mello. Och så skrev vi lite låtar till mig, funk, glada låtar. Jag bara, men det är fett. Mello ville inte ha de låtarna. Och jag var så här, vad har ni pitchat dem till Mello? Jag vill inte göra Mello. De var, jo men vi var tvungna, du vet. Och jag var okej, då. Och det gav mig lite inspiration, för om de tyckte att det var bra, om Joy tyckte att det var bra nog för Mello, då var jag så här, ja, men då är jag bra nog för Mello. Så gjorde jag matten i huvudet. Jag går gymnasiet sista året. Efter studenten, vad fasen ska jag göra då? Vad ska jag ta mig till efter studenten? Jag vill ju nå mina drömmar, jag vill vara artist. Enda utvägen jag kunde hitta var, om jag gör Mello så kanske jag har jobb efter studenten. Då kanske jag får erbjudanden från de som bokar Mello-artister liksom. Så min plan var att skriva en riktigt bra låt som vi skulle skicka till Mello och skulle vara med och bara visa mitt face så att folk skulle boka mig. Som jag hade gjort med varje andra program. För då skulle jag ju mejla runt och säga, jo men jag har ju varit med i Mello, snälla boka mig. Men de vill inte ha min låt, mina låtar. Så jag åkte hem till Dalarna och fortsatte gå skolan. Tog körkortet. Började plugga mot det. Så får jag ett samtal en lördag. Och så säger de, och det här är låtskrivarna. De säger, Tusse, du får nog komma ner nu. Vi behöver dig nu. Vi har en låt till dig. Jag bara, nej, jag ska skriva upp och ta körkortet på måndag. Jag kan inte lämna Dalarna liksom. De bara, jo men kom igen. Vi betalar resa och sovplats och allt. Jag bara, okej. Jag kan fundera. Och jag bara så här, jag åker. Vad har jag förlorat? Så åker jag tåget ner till Stockholm. Pluggar på körkortet då. Kommer dit, går in till studion. Och de är väldigt mystiska. De är så här, jo men vi har en låt till dig som vi vill att du ska sjunga. Och jag var så här, okej, vilken då? Vi kommer till det. Först vill jag att du sjunger de här två låtarna. Då ska jag helt plötsligt sjunga två helt nya låtar som jag aldrig hört. Så jag lyssnar på dem, så sjunger jag dem. Och det kändes inte så jättebra. Jag bara, okej. Och de bara, men vi tar en paus. Vi käkar lite först. Så vi äter mat, skojar och bara chillar. Och sen så kommer vi in i studion igen och så säger de, här kommer låten. Vi vill att du sjunger de här meningarna. Så ger de mig bara en text. Och jag bara, ah, hur går melodin? De bara, ja, men vi har liksom inte riktigt en melodi. Vi tänker oss något sånt här. There's fire in the rain, but we'll get up again. Jag bara, okej. Så sjunger jag in det. Sjunger refrängen, sjunger hela låten. Och så åker jag hem. På tåget så plugga inför körkortet. Så nailade jag körkortet. Skitglad. Inget mer. Efter några veckor så går jag från skolan på väg hem. Så får jag ett samtal. Och så bara, du vet den där låten du spelade in? Jag bara, ja. Typ. De bara, jo, A Million Choices. Jag bara, ja, typ. Du ska få tävla i Mello med den. Och jag var på stan och jag bara skrek ut min glädje. Det var bara så här, what? Så det var superhäftigt. Ja, men så jobbade vi på den och till slut blev det Voices.
Och så kommer du till, och så är det en massa deltävlingar.
Mm.
Och så vinner du första deltävlingen och tänker, shit, det här kan ju bli något.
Verkligen. Och det som är coolt också att, jag minns hur vi...
Hur var media då?
Nej, men det jag fokuserade på var att göra ett håll käften nummer och att låta vara så himla stark. Och jag kände väl att jag vill ha dansare som ser ut som jag. Jag vill att det ska vara riktigt snyggt, jag vill ha med de här kläderna. Och vi kunde inte enas om någonting. Första problemet var att dansarna råkade vara svarta allihopa. Och det var ett problem. Jag var så här, jo men, varför är det ett problem? De var, jo men det blir för politiskt. Jag bara, va?
Det är ju... Och så då, när John Lundvik sjung hade han ju också mörka sångerskare
bakom sig. När Anton Ewald dansar då är det bara vita liksom killar som dansar med honom. Och, men deras, jag kan förstå deras argument, för det var så här, han sjunger ju om en miljon röster och att alla ska känna sig hörda. Så varför är det bara svarta på scen? Och jag var så här, för att det är vi som inte har varit hörda förut. Vi behöver lyftas upp lite, herregud. Så den fighten tog jag. Och vi kom fram till att det var okej. Så andra fighten var då kläderna. Min stylist och jag från Idol.
Du bara, pink?
Vi jobbade ihop den här gången också.
Purple.
Jag bara, vad har du för idéer? Han tog fram en skitsnygg röd kavaj som var assnygg. De sa att det var för mycket. Det skulle ta liksom fokus från låten och från framträdandet och från budskapet. Och jag sa nej, det kommer inte jag. För jag är, alltså, kolla vad snygg den är. Det spelar ingen roll. Men det, fram tills onsdagen, den veckan jag skulle tävla. Så jag tävlade på fredag. På onsdagen, då sa de, okej då, du kan väl prova med den röda.
Var det deltävlingen eller finalen?
Deltävlingen. Mm. Så går jag in på scenen med den röda och alltså, det bara sken upp med hela ledden och allting. Och alla bara satt så här, förstenade. Så vi bara så här, vi behåller den va? Alla bara, okej. Och där, media, och där visste man inte hur folk skulle reagera. För dels att det var ingen publik.
Så man hade var du sjunga fått... inför ingen publik?
Det var superkonstigt. För hur ska man få fram känslor om man inte har en person att kolla på liksom? Men jag antar att med liksom, talang och med Idol och du vet, kameraträningen, så hade jag väl hittat något som funkade för mig. Så jag försökte se personen bakom kameran och så. Och ja, jag visste inte heller om jag hade lyckats. För när jag hade sjungit klart min låt så var det bara att gå av. Och så här, det gick bra. Så. Och väldigt svår låt att sjunga också. Så jag var så här, fasen, jag kunde gjort det här bättre. Och jag hade fått körkort. Så jag tog min bil hem. Kom hem och familjen var jättestolta. Och så läste jag. Och alla på liksom sociala medier, alltså hela Sverige hade gått crazy för numret. Och det tyckte jag var häftigt.
Och sen i finalen?
Inför finalen så sa de att jag var favorit. Och att jag var favorittippad.
Du är alltid favorittippad.
Jag bara, vad fan är det som händer? Alltså,
det är inte konstigt att man blir positiv som människa.
Eller hur? Och också så här, jag hade kollat på tidigare idolvinnare och idoldeltagare som var med i Mello. Det hade ju inte gått så jättebra oftast. Och jag var beredd på det. Jag var så här, om jag kan skärma så här, några där hemma som kan komma på min konsert på sommaren, så är det ju underbart. Men nej, det var favorittippning hit, favorittippning dit. Och också, då kom den här pressen. Jag var så här, fan, nu måste jag leverera på lördag, annars är det kört.
Och du levererade.
Och jag levererade. Och min röst gick åt helvete. Gick sönder dagen innan jag skulle upp. Men jag var tyst hela dagen och sen körde jag.
Du har ju haft jätteproblem med dina halsmandlar. Mm, du opererade bort en del av dem innan Eurovision. Exakt. Och så vidare.
Så det blev en hel...
Men när du vinner Melodifestivalen, först Idol och sen Mello liksom, inom loppet av 2 år.
Jag var så här, är svenska folket galna?
Ja, då kanske det är rasist.
Can you hear a million voices calling out in the rain? You know we've got a million choices, so go get out and let it rain. Can you hear the a million voices?
Ja, fantastisk.
Tack.
Och när du sjöng den då, kände du att det här är min låt? Det måste
jag.
Du ha gjort.
Ja, men jag tog till mig. Jag tror jag tog till mig alla så här, du vet, motgångar, allt skit man hade fått, alla nej man hade fått. Allt från nej i branschen och karriärmässigt, men också nej i familj, hemma och sånt där. Och jag var så här, det här är min fight song.
Det här är, här får ni.
Mm.
Puh.
Superhäftigt.
Men, och har du fått höra något av de här andra fosterfamiljerna? Har de mässat dig eller ringt dig eller hört av sig?
Jag har inte kollat efter det. Alltså, du vet, man får så mycket på Messenger, så jag har raderat Messenger. Jag var så här, jag är inte redo för den. Och jag vet inte om jag någonsin kommer vara redo, men jag känner att jag är mitt uppe i att liksom släppa musik och verkligen känna att jag har ett jobb jag kan leva på. Så jag ska inte få en meltdown som människa också. Det kan bli för mycket.
Och när du åker då till Eurovision och är tvungen att operera bort halsmandlar och så vidare. Mm. Hur kändes det? Var du så här?
Superläskigt.
Ja, för att du kände ju någonstans att jag har inte min riktiga röst.
Och den här tryggheten som rösten alltid varit. Helt plötsligt så hade... För som du säger, jag har alltid kunnat se saker från den goda, positiva sidan. Och det har gått hand i hand att jag sjunger fantastiskt. Och nu gjorde jag inte det längre, så om jag inte sjunger bra, vem är jag då? Så det var liksom så här, fuck. Och att jag kommer svika svenska folket genom att inte vara lika bra.
Du kom ju på en 13:e plats.
14:e.
Ja, 14:e.
Helt sjukt.
Vi kan låtsas att
vara det. Eller hur, tack.
5:e. Och tror du att det hade gått annorlunda om du hade haft rösten?
Mm, jag hoppas att det hade gått annorlunda. Om jag hade haft liksom. Men jag gjorde allt
men
jag kunde.
Men du fick väldigt mycket bra recensioner även, ja, från andra länder och
ja,
så vidare.
Ja, det var härligt. Men jag gjorde mina röstövningar, jag tog in min röstcoach från Idol, hon är fantastisk, och vi gjorde vårt bästa.
Precis släppt Sing and Grow.
Yes.
Och det handlar om ungdomar, problem att passa in, psykisk ohälsa, oro för klimat och så vidare. Mm. Känner du själv att du har hamnat i en psykisk ohälsa?
Ja, men det har jag känt väldigt många gånger. Inte nu, men som jag alla
jag
gånger.
I och med att du är så positiv.
Ja, men jag har känt att jag har hamnat i den liksom grottan flera gånger. Men jag har alltid tagit in mig den, ur mig den. Och det känner jag att det har jag haft. Det känner jag mig väldigt glad över. Att jag har alltid haft den här positiva inställningen och kunnat dra mig ur genom musiken. Och jag hoppas verkligen att den här låten kan vara, göra samma sak för någon där ute. Om någon tar sig till den, om den har det svårt, då blir jag glad.
Vad skulle du säga har varit det svåraste i ditt liv som du har tagit dig ur?
Det svåraste skulle jag säga är just den här tiden när jag bodde i den här familjen och kände mig väldigt ensam och inte hade någon. Och kände mig utnyttjad och ensam. Och tack vare musiken och min familj så.
Har du ett förhållande nu eller är du singel?
I'm single.
Hur känns det?
Det är skönt. För det känns som att jag mycket av min uppväxt har jag letat efter kärlek. Alltså kärlek till mina föräldrar, kärlek till mina släktingar, kärlek till mina kompisar. Och någonting som jag liksom reflekterat över nyligen är att jag har liksom aldrig haft en förälder som säger att den älskar mig. Och det är väl väldigt, det är väldigt sorgligt i mitt hjärta. Och jag vet inte, det kanske är att resten av livet kommer man fortsätta leta efter den kärleken. Och jag hoppas att jag hittar den.
Varsågod, scenen är din.
We will rise and tell our story. Change the world for we go. There'll be marks all on our bodies. Not a scratch on our soul. We're never going down. We're just gonna grow. We're never going down. We're just gonna grow.
Tack för att du kom hit oss där.
Tack vännen, fantastiskt kul.
Ja, fantastiskt att ha dig här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.